Ja, välkomna tillbaks efter lunchen. Ni som, var det någon som inte var här i förmiddags? Upp en hand. Då ska jag säga till er att jag heter Martin Alexandersson och jobbar i Uppsala. Jag jobbar på EFS kansli mest med en del av nyplantering och en del av utveckling av våra befintliga sammanhang som vi har. Sen finns jag också med i ledarskapet i en nystartad EFS-gemenskap i Uppsala. Så att jag är präst där. Och det här bibelstudiet heter Hur får vi ner Sackeus från trädet? Vet jag inte om ni har varit på något bibelstudie innan med den rubriken. Jag är inte säker på det. Jag har i alla fall aldrig haft innan. Men det var när jag bad inför den här stunden så var det som jag kom för mig, så att det är det vi ska handla om. Och vi ska egentligen bara det här bibelstudiet titta på de få verserna när Jesus kom in i Jeriko och möter Sackeus. Och eftersom jag jobbar en del med, alltså hur kan vi som lokala EFS-sammanhang på något sätt ännu mer uppfylla vår del av missionsuppdraget, och jag funderar mycket och jobbar med det mycket, så tänker jag att då blir det väldigt naturligt för mig att vårt bibelstudium drar åt det hållet. Alltså, vad kan vi lära som lokala sammanhang? EFS-kyrkan här i Östersund, eller ni i Undersåker, eller vad ni är. Alltså, hur kan vi lära oss något av Jesu möte med Sackeus utifrån hur vi möter människor idag? Och hur vi kan få på något sätt visa på Jesus i de bitarna och dra människor till Jesus. Så att så kommer det här bibelstudiet att vara upplagt. Och jag har 8 punkter som jag har på något sätt sett i det här om hur Jesus gör. Och ska försöka koppla dem in i våra lokala sammanhang. Och sen tänker jag att efter det att vi ska få sitta och pratas vid lite. Hur kan vi göra detta? Då vet vi lite vad som ligger framför oss nu. Vi ska gå till Lukas 19. Och jag läser de första 10 verserna där. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackeus. Och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan. För han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Sackeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Sackeus ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och jag har pressat pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som är förlorat och rädda det. Vi kan väl be. Jesus, vi tackar dig för ditt ord och för ditt möte med Sackeus. Ber att du ska få inspirera oss och tala till oss hur det här mötet kan få hjälpa oss i det du har satt oss till att förvalta och att utifrån vår kallelse. Ber här att det här får bli till ära till dig och till på något sätt ditt rikes framväxt. Amen. Om man börjar med Sackeus, vad är det som händer? Jo, men han har hört, måste han ha gjort, om Jesus och är nyfiken. Så att som nyfiken så springer han i förväg och klättrar upp i ett träd. Och vi möter ibland, tänker jag, nyfikna människor, du och jag. Människor som är nyfikna på Jesus eller kanske på kyrkan eller på tron. Ibland är de på något sätt positivt nyfikna och ibland är de lite mer negativt nyfikna. De negativt nyfikna är de som mer säger så här: men kan det vara något gott i EFS-kyrkan? Eller hur är det egentligen, något i Svenska kyrkan att ha? Eller alltså att man mer, lite mer kritiskt. Och ofta som jag känner är, oavsett om de är kritiskt nyfikna eller mer positivt nyfikna, så försöker jag antingen ta det försvar eller försöker berätta: jo, men det här, så här och så här är en gudstjänst, eller så här är det. Jag på något sätt försöker beskriva. Vi har ett exempel i alldeles början på Johannes. När Filippos har mött Jesus och kommit till Natanael. Och Natanael säger, men kan det komma något gott från Nasaret? Och då säger Filippos de smarta orden. Men följ med och se. Alltså han tar inte försvaret, han förklarar inte, utan säger, men följ med och se. Alltså kom själv och se. Kom på något sätt. Han tog med honom till Jesus. För mig har det blivit en väldigt utmaning det här. Alltså, hur kan jag istället för att på något sätt försöka förklara vad Guds rike är, försöka förklara vad Jesus är, att istället bjuda med, men följ med och se. Det är lite spännande den här helgen när jag pratade med Bertil innan. Visst var den 2 november som 1934 som var första gudstjänsten. Tredje till och med. Två dagar innan, den 1 november 1934, hände en helt annan sak. Och inte ens i Sverige, utan långt bort i USA, ute på landsbygden, där fanns det en man som hette Albert. Albert McMaken. Jag vet inte, har någon hört talas om Albert McMaken? Nej. Nej. Han jobbade på en bondgård helt enkelt. Och i en liten bit bort så var det gudstjänst med en predikant som hette Mordecai Ham. Jag vet inte om jag hade velat heta Mordecai Ham. Men han hette Mordecai Ham. Och den här Albert bjöd med en bondens son som hette William. Så där, följ med och se. Kom med. Det var inte så att han själv berättade om Jesus, utan han tog med William som inte var kristen. Och på det här gudstjänsten och de senare, det var en liten möteserie, så blev William kristen. Och det som hände där efteråt var att det blev en väldigt, i mötet med Jesus så fick han en väldigt tydlig kallelse av att predika till andra. William heter Graham efternamn och mest han känns med sitt smeknamn Billy. Han är inte riktigt död än, men han har inte så mycket aktiv tjänst än, utan han är gammal och sjuk. Men än så länge har han alltså predikat för 215 miljoner människor så här framför dem. Och sen ytterligare några 100 miljoner via tv och radio och sådär. Men han Albert, ingen vet vem Albert är. Men hade inte Albert sagt till William, ja men kom med och se. Tatt med honom till Jesus. Tatt med honom till den här gudstjänsten. Så vet vi inte vad som hade hänt med de här 215 miljonerna. Vem hade predikat för dem då? Alltså, jag tänker lärdomen av det är att ja men det lilla jag kan göra är, ja men ta med människor till Jesus. Alltså följ med och se. I det här läget är det ju ingen, här är ju Zacchaeus redan där. Det är ingen som självklart bjuder in honom. Men vi ser många gånger i Jesu möte med människor att det är människor som har dratt med andra. Ja men följ med och se själv. Och då tänker jag att det är väl den första lärdomen vi kan göra. Alltså på något sätt att det inte är jag själv, utan i mitt möte med nyfikna människor så får min grundgrej vara, nej men följ med och se. Hur kan jag dra människor? Hur kan jag få människor att på något sätt få ett möte med Jesus? Det är inte självklart att det är jag som ska berätta allt. Och då tänker jag Albert är en bra exempel. Utan på något sätt han är den som ställde upp med bilen och körde. Läser vi här så står det Jesus så här. Han kom in i Jeriko och gick igenom stad. Och sen ser han Zacchaeus då som har klättrat upp i ett träd. Alltså detta är väldigt spontant. Det är inte så att Jesus har tänkt, nu ska jag gå ut och se vem jag kan möta och berätta om mig själv och mitt rike. Utan på något sätt plötsligt kommer det. Där ser Jesus en människa. Men där är en som är nyfiken. Där är någon som längtar. Läser vi evangelierna så är det så här gång på gång att det är det spontana. Det är där Jesus tar. Alltså det, man kan väl säga så här, det här blir så mycket måndag morgon det kan vara. Alltså det är inget extravagant, utan det är bara, ja, det är fullständig vardag. Det blir också frågan till oss, till dig och mig, alltså ja, men hur gör jag i min vardag? Att det inte bara är söndag klockan 11 eller Nu ska jag gå till det här. Nu går jag till Alfa och gör min grej. Eller nu går jag till ett ålderdomshem och pratar med människor. Utan i min vardag. Hur gör jag detta? Jag tänker den första grejen måste ju vara den heliga ande. Alltså att Gud i mig får visa på människor som är nyfikna. Men att också få vara en bön på morgonen. Ja men Gud, hjälp mig att se vilka som är Zacchaeus i mitt liv idag. Alltså vilka är det som är nyfikna på dig Jesus? Och hjälp mig att se dem. Och på något sätt, och där jag behöver vara beroende av dig helige ande i det här spontana. Jag har inget tydligt yttre format, utan jaha, nu är det en kassörskan på ICA. Ja, men vad gör jag nu? Ja, jag behöver vara beroende av dig, helige ande. Jag behöver vara beroende av dig, men jag vill stå till din tjänst. Alltså lite Jesus väldigt tydligt så, ta tillfället. Och sen blir det, ser på något sätt, det blir som det blir. Och lite samma sak i attityd till oss. Att, men det spontana, hur kan vi få bara vara ledda av den helige ande? Och se, hur tar vi detta i vardagen? Hur på något sätt kan jag visa på Jesus och dra människor till Jesus i vardagen? Den tredje punkten är ju det här när Jesus säger: skynda dig ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Jag förutsätter att Zacchaeus är som de flesta av oss och bjuder på någonting. Att det är någon form av, kanske inte kaffe och bulle, men någonting när Jesus gästar hans hem. Alltså det vardagliga. Det här att sitta ner och äta, att fika. Personligen tror jag det är en av styrkorna i Alfa. Att det funkar så bra. Det är att vi börjar med att äta tillsammans. Vi börjar med det mest naturliga. Jag vet inte, och sova kanske mer naturligt. Men maten, alltså gemenskapen runt maten. Att det inte är det, är det vardagliga. Och det är det vardagliga som Jesus möter Zacchaeus. Och på något sätt ta tillvara det vardagliga. Det behöver inte vara så knepigt, utan det får vara i det vardagliga. Och på något sätt, hur kan vi använda det vardagliga för att också möta människor som inte känner Jesus? Men det kanske är så att i vårt liv när vi äter middag, ja, men att vi också på något sätt ska, kan vi ta in människor som inte känner Jesus, som vi har stött på, som är nyfikna. På något sätt att se hur kan det vardagliga också få vara med som en del i vårt uppdrag, i missionsuppdraget. En fjärde punkt handlar ju om att Jesus är på bortaplan. Alltså han kommer hem till Zacchaeus. Han säger, idag ska vi gå hem till dig. Idag säger han, skynda dig ner. Idag ska jag gästa ditt hem. Det är en väldigt frimodig inbjudan. Det är inte många av oss som vågar gå ut i främlingar på stan och säga, men vad bra, idag ska jag äta middag hemma hos dig. Och det kanske inte är det handlar om, men jag tror det handlar mycket om på något sätt, hur kan vi vara på din hemmaplan så att du känner dig trygg? Alltså, hur ofta tänker vi ju att sättet att vi ska nå människor är ju att vi ska dra dem till oss. Men här har Jesus i det här mötet har han en helt annan attityd. Ja, men hur kan jag få komma hemma hos dig? Vi sitter hemma hos dig. Vi äter din mat. Det kanske är några av dina vänner med. På något sätt, hur kan jag få vara på dina villkor? Jag vet en vän som startade inom Norska kyrkan en ny församling i Stavanger, eller alldeles utanför Stavanger. Och han gjorde så här att de knackade dörr. Det var ett villaområde lite utanför Stavanger. Så då knackade de dörr. De tog 100 hus var. Och de var 6 personer tror jag. Så det var väldigt mycket hus de knackade. Och så sa de så här: vi ska starta en ny kyrka här borta. Om du skulle komma på gudstjänst, vad skulle du vilja att vi predikar om? Och så fick de ju då massor med ämnen. Och sen kom de tillbaka en månad senare och sa: det här är de 10 ämnena som ni i det här området helst skulle vilja höra. Det är de här 10 temana som är närmsta 10 söndagarna. Välkomna. Alltså, fortfarande sa de där, men kom till oss. Men det var ändå, kom till oss på dina villkor. Alltså, kom, det var det här du ville höra. Och det var ju mycket om på något sätt alla vägar bär till Gud. Kommer alla till himlen? Vem var Jesus? Alltså, det handlar ju inte om trädgårdsskötsel eller knyppling eller något annat. Utan det är klart att det var ju saker som handlar om Jesus. Det var ju det människor var intresserade av. Men att göra det utifrån dina behov. Vad är det på något sätt? Hur kan jag vara på din hemmaplan? Ibland tänker vi ju att det är antingen eller. Ibland säger Jesus ju, till sina lärjungar, kom följ mig. Alltså följ med. Det var inte alls att nu ska vi hem till dig. Utan det var, kom och var med mig. Så att vi kan se i Nya Testamentet lite olika. Det är inte på något sätt en modell som funkar alltid eller som alltid görs. Utan det är lite olika. Här är det väldigt tydligt. Nu är jag hemma hos dig, Zacchaeus. Andra gånger är det, kom till mig. Man kan se det om vi tittar på några olika författare, så kan vi se i Nya Testamentet hur de tänker lite olika. Om vi tänker Lukas som skriver sitt evangelium och apostlärningarna, så är det väldigt mycket vi går ut. Apostlärningarna är ju hela tiden det, alltså att vi går ut, vi sänder iväg människor. Det är väldigt mycket att vi är på bortaplan. Och på något sätt, så Lukas kan man säga att hans attityd och teologi är, men vi sänder iväg människor. Tittar vi på Paulus till exempel, så kan vi säga att han tänker en hel del av att också dra människor till. Till exempel en gång så skriver han till församlingen men om det kommer in människor när ni talar i tungor, så kommer de ju tro att ni är galna. Alltså vad händer om det kommer in någon och alla sitter och talar i tungor? Alltså att han tänker att gudstjänsten finns och det kommer in människor som inte är kristna. Så han har ju mycket mer att tänka av att dra människor till gudstjänst. Sen har vi Johannes som i både sitt evangelium och sina brev har en attityd av att vi som kristna ska vara ljus i en mörk värld. Alltså mer på något sätt finnas i samhället, finnas i en tillvaro som ljus. Och jag tror att alla de här tre sakerna behöver vi ha med och ha i bakhuvudet. Men så här olika ser vi att olika författare betonar. Men det kanske också är olika att vi är olika som människor, men att kanske också vi som församlingar kan vara olika i tider eller på olika platser. Alltså att det är mer av att vi går ut eller att vi drar människor till oss, eller att på något sätt vi finns som ljus mitt i tillvaron. Och att inte på något sätt spela ut dem mot varandra. Men här också bli inspirerad av Jesus. Ja, men jag går hem till dig och på dina villkor och inte bara kom till mig på mina villkor. Ibland pratar man ju lite raljerande om oss i kyrkan, att vi säger, men kom till oss och bli som vi. Och det är väl det som Jesus här väldigt tydligt gör något helt annat. Nej, men jag kommer till dig. Så att det var den fjärde punkten på något sätt, att Jesus möter Zacchaeus hemma hos honom. Den femte punkten, det är ju den omvända. Alltså, Jesus säger, Zacchaeus, ikväll, nu ska vi gå hem till dig. Men det är ju ändå Zacchaeus som blir inbjuden av Jesus. Han bjuder hem sig själv, men det är ändå så att Zacchaeus har ett tydligt val. Det måste ju finnas någonting i Jesu natur som är attraktivt för Zacchaeus. Alltså någon form av välkomnande atmosfär. Här är en människa som är stor och känd. Och han vill komma hem på något sätt. Någonting finns det i Jesu attityd som är välkomnande. Framförallt vi som tänker gudstjänst som centralt, så blir ju det välkomnande något väldigt viktigt. Alltså hur kan vi välkomna människor som Jesus med Zacchaeus, eller andra människor som kommit till Jesus? Alltså hur välkomnar vi dem? Hur får vi det på något sätt att människor känner sig hemma? Jag tänkte dela två exempel som jag har varit med om när jag har kommit på gudstjänster i mitt liv. Båda exemplen är långt bort. Ett i Nya Zeeland och ett i Australien. Det var när jag var ung och reste. Jag är kanske ung fortfarande, men då var jag i alla fall ännu yngre. Det är 13 år sedan jag var där. Och jag besökte jättemycket gudstjänster när jag var ute och reste. Just för att se, men hur gör de? Och inte bara för att fira gudstjänster, utan också se vad kan jag lära här. Den första gudstjänsten jag vill berätta om är på Auckland, det är på Nya Zeelands huvud, på norra ö där, en av de stora städerna. Och anledningen att jag hamnade i den här kyrkan var att den låg väldigt nära vandrarhemmet jag bodde på. Och jag minns ingenting om vad kyrkan heter, jag minns ingenting om vilket samfund det var, jag minns väldigt lite av hela den gudstjänsten. Det jag minns är att efter gudstjänsten så var det frukost. Och vi var bara 12 personer. på gudstjänsten och på frukosten. Det var min vän och jag och 10 stycken. Och de här 10 var ju minst 50 år äldre än min vän och jag. Och den där frukosten var inte särskilt speciell heller. Alltså det var väl bröd och något annat. Jag minns tyvärr inte. Men kärleken jag upplevde av de här 10 stycken 70-plussarna från ett annat land och annat språk och annan teologi, och det var konstiga pålägg. Alltså det var mycket konstigt. Men kärleken hos dem under den frukosten gjorde att jag kände att alltså, hade inte jag flugit vidare så skulle jag hade velat komma tillbaka. På något sätt bara kärleken i deras uppträdande gjorde att det var så mycket som var fel. Alltså samfund eller pålägg eller språk. Eller var mycket som inte passade. Eller åldersskillnader. Men kärleken i det var så enorm att jag kände att här skulle jag vilja vara. Och för mig blev det en sån här aha-upplevelse. Ja, 10 stycken äldre män och kvinnor i en liten församling på Nya Zeeland. Men i kärleken så fanns det sån enorm attraktion. Där lärde jag mig någonting om, men oj, hur kan vi välkomna människor? Hur kan vi på något sätt visa på Kristi kärlek när nya människor kommer? Och de visste ju att jag skulle flyga vidare. Så det var inte så att de hoppades här i framtiden för vår församling. Nu ska vi ta hand om 2 unga pojkar här. Nu kan vi överleva. Utan det var ju, de visste ju mycket väl att här är 2 stycken turister som åker vidare. Men det var ändå välkomna. Det andra exemplet är i Australien. Hillsong heter församlingen, ligger utanför Sydney. En hel del lovsånger är där. De var inte så jättemånga när jag var där. De var kanske bara 6-8 tusen på gudstjänster. Nu är de ungefär 20. Så att det var betydligt. Ja, de har vuxit en del sedan jag var där. Men det var den gudstjänsten när vi var kanske 6-8 tusen människor. Och jag kom sent. Vi kom sent. Vi var 4 stycken. Och vi kom sent. Och man förde in oss. Men det är ju en jättestor som en hockeyarena. Med så mycket människor. Men man var jättevälkomnad och förde in oss. Fick 4 sittplatser. Och så sa man så här, men ni som är nya här idag, kan inte ni resa er upp? Och jag reste mig upp. Och plötsligt var en kvinna framme med, det var ju stor som en telefonkatalog med broschyrer om församlingen. Men det var mycket, mycket papper om allt man kunde få vara med och så vidare. Men så sa hon så här, du, vi ses efteråt vid pelare C4, heter den väl något sånt där. Ni förstår att det är lite mer storskaligt. Men det finns en poäng i det. Så att efter gudstjänsten gick jag till pelare C4. Och där var hon. Och bjöd på kaffe. Och så pratades vi vid. Och jag sa, jag är bara turist. Jag åker vidare snart. Så att det är inte så att du behöver vara så orolig för mig. Eller så där. Men det var intressant att höra. Hur tänker ni? Hur jobbar ni? Då sa hon så här. Alla i församlingen är såna här värdar en gång i halvåret. Och om du är kristen och har flyttat hit och kommit med i vår församling, så ska jag ta med dig till min hemgrupp i veckan. Nästa lördag ska jag ringa dig och så ska vi gå på gudstjänst ihop. Och så under det närmaste halvåret är jag din kontakt in i församlingen. Och så tänker vi om ett halvår så kommer du ha fått så mycket relationer att jag kan vara sån här värd igen och få en ny nästa halvår. Är du dock inte kristen så ska jag bjuda in dig på Alfa som börjar nu i veckan. Och sen på söndag, på lördag ska jag ringa och fråga, kan inte vi gå på gudstjänst ihop? Och sen ska jag, på något sätt ska vi, och om det är läge att du ska få följa med in i min hemgrupp. Och det låter ju, eller så här. Här är det 6-8 tusen människor på gudstjänst. Och man lyckades fånga upp alla nya med en personlig kontakt och hade ett halvårsplan för alla. Det kanske låter lite så här tekniskt och stort, men för mig blir den stora utmaningen. Oj, alltså de är många, många tusen och lyckas fånga upp alla. Vi är 60 eller 80 eller 100, alltså vad har vi för skäl att inte kunna fånga upp människor? Alltså för mig blir den väldigt så här talande, oj, det här handlar ju mer egentligen om mig och mitt hjärta snarare än att det är så svårt. Och där, för mig var detta 2 möten med bara, oj, tänk hur bra man kan få välkomna människor. Vilket gör att den här biten att hur skapar vi en kultur av välkomnande? Det kanske är att man behöver ha på något sätt någon struktur också. Här hade man skapat två tydliga strukturer. Frukost efteråt och människor som var tydligt insatta uppgifter och skulle ringa och så vidare. Men på något sätt, hur får vi både strukturen och hur får vi kulturen? Hur får vi attityden i det? I att välkomna människor in när människor kommer och är intresserade. Den sjätte punkten, tänker jag, är om Amadeus, det var helt fel, Zacchaeus heter han ju. Han har inte bytt namn än i alla fall. Så här står det ju. Han sprang i förväg och klättrade upp en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. Men han var liten till växten. Alltså, och för Zacchaeus så är mig, han var kortvuxen. Men någonting kan det säga om människor som inte på något sätt är stöpta i en normal form. I på något sätt samhällets norm. Zacchaeus är kortvuxen, det är ju inte ett väldigt begränsat bit. Men mycket av människor som är nyfikna vid Jesus är ju inte heller alltså stöpta i samma form. Och jag tänker, det är ju fantastiskt att inte människor är stöpta i samma form. Men det ger en väldig utmaning. Hur får vi in människor som inte är stöpta i samma form in i vår gemenskap? Alltså för Zacchaeus så var hjälpmedlet ett träd. På något sätt, frågan till oss är, alltså hur gör vi för att få in människor som inte ser riktigt? Alltså, vi har ju en bit i alla de här praktiska sakerna med rullstolsramp eller hiss eller hörselutrustning och så vidare. Men hur är det i de andra bitarna? Alltså människor som socialt har utmaningar i det. Som språkligt har utmaningar, inte har svenska som modersmål. Hur gör vi, hur får vi in människor som inte på något sätt är i mallen och i normen? Nästa följdfrågan på det måste ju bli, är det bra att de inte är i normen? Alltså, ska vi försöka få dem in i normen? Eller finns det en poäng att de inte är det? Jag kan bli utmanad ibland när jag läser i Efesierbrevet 3. Paulus pratar om att vi tillsammans med alla de heliga ska få lära känna höjden och längden och djupet och bredden av Gud. Alltså på något sätt att vi tillsammans ska få upptäcka hela Guds väsen. Och där tänker jag att där måste väl de här människorna, alltså vår olikheterna i Gud, det Gud har skapat oss olika, att det är väl också på något sätt när vi får mötas i olikheterna som vi kan förstå storheten av Gud. Alltså det finns någon form av kallelse hos oss att inte skapa människor, inte skapa lärjungar i samma form, utan på något sätt se hur kan vi få plocka in välkomna människor som inte är som vi, som inte är som mig. För Zacchaeus är det ju enbart att han är kort, men hur är det med andra människor som har andra former av utmaningar på alla möjliga sätt? Alltså hur får vi in det så att det inte blir på något sätt en likriktning? Vi har försökt göra i den gemenskap jag är med i Uppsala, har vi sagt så här att nej, men i förkunnelse vill vi plocka in människor som är väldigt olika och som också har en olika men på något sätt gåvor i det. Det är klart att man behöver att det ska finnas en förkunnarbit, men också att man kommer från väldigt olika håll med lite olika erfarenheter och bakgrund och allt möjligt. Alltså för att framifrån också i förkunnelsen, hur man läser och predikar Guds ord, visa på en mångfald. Jag vet inte om det är rätt sätt, men det är i alla fall ett sätt att på något sätt försöka det här att vi ska inte få på något sätt, det är inte den här homogena, utan på något sätt hur Gud har skapat oss väldigt olika, hur får det också synas i vår församling? Och på något sätt, hur kan vi skapa en gemenskap där det här får vara? Att det får finnas och får flöda. Det också det här, så blir det ju när Paulus pratar om det som vi som församling, som Kristi kropp. Alltså han pratar om att en är öga och han pratar om hand och öga. Alltså väldigt många olika kroppsdelar. Men där blir det ju också väldigt viktigt för oss. Alltså att det är viktigt att den som kommer in som lever får vara lever och inte tvingas bli en hand. Alltså för oss som kropp blir det ju viktigt att leven är en lever. Jag har för lite koll, jag somnade på den biologilektionen, men levern minns jag var bra på något sätt. Den hade ju någon funktion alltså. Men den syns ju inte och den får inte så mycket ära upphöjelse, men det är viktigt ju att levern är lever. Och utifrån den bilden så blir det ju väldigt viktigt. Ja, men Jesus, du har ju gett oss den här mångfalden. Alltså på något sätt bevara oss från att göra alla till händer eller alla till ögon eller alla till öron. Utan på något sätt, hur kan vi få bevara den här mångfalden? Och där tänker jag att där blir Zacchaeus korthet en påminnelse in i det. Sen den sjunde punkten är ju det som sker här där Zacchaeus möter Jesus. Det står så här att Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Alltså det som händer här är ju att mötet mellan Zacchaeus och Jesus gör att Zacchaeus på något sätt inser behovet av Jesus. Man inser också på något sätt vad är det han behöver omvända sig till. Här gör han ju väldigt tydligt en bekännelse, men på något sätt jag vill ge. I mötet med kärleken i Jesus på något sätt föds också någonting av honom. Ja, men jag har gjort fel, så det vill jag betala tillbaka. Så jag vill på något sätt ge hälften av vad jag äger till de fattiga. Tänker du säga någonting om oss? För att det första mötet med Jesus som Zacchaeus upptäcker sin synd. Det är där han upptäcker på något sätt vad är det som inte är rätt i mitt liv. Ibland kan jag känna själv att jag skulle vilja in och på något sätt själv bevisa människor om deras synd. Och här kan jag bli utmanad i att det handlar om, det är inte människor runt omkring som säger ja, men det här är fel. Utan det är när han kommer till Jesus som han själv upptäcker det. Vi ser också att Jesus säger inte till honom att du lever fel. Du borde göra det här eller du borde göra det här. När jag funderar här så jag vet ingen gång Jesus kommer fram till någon av de här människorna som söker upp honom och säger på något sätt försöker överbevisa dem om deras synd. Många av dem kommer och säger ja, mitt liv är uselt. Och Jesus säger ja, men dina synder är förlåtna eller du har bett och hela dem och så vidare. Men det är inte så att hans jobb verkar vara att på något sätt argumentera fram du har gjort fel. Utan det verkar väldigt mycket som i mötet med honom så speglas man själv i ljuset av honom. Och där kan jag väl också bli utmanande. Hur kan vi få göra det? Alltså att dra in människor så att de i mötet med Jesus ser vad är det i deras liv som behöver på något sätt vändas om från. Vad är det i det som behöver be som förlåtelse till eller på något sätt rättas till? Och att det inte verkar vara mitt jobb utan på något sätt det verkar vara någonting som sker i mötet mellan människan och Jesus. Den åttonde och sista punkten handlar om det här som människorna säger. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Jag hörde någon som ställde den mycket retoriska frågan så här. Jesus får ganska ofta kritik för dem han umgås med. När fick du senast kritik för någon du umgicks med? Det var någonting när jag hörde som blev väldigt så här, oj, jaha. Jag vet inte, det var väl någon jag på mellanstadiet som inte mamma tyckte jag skulle vara så mycket med. Alltså det är inte så ofta jag umgås med människor som samhället inte tycker om. Där blir jag väldigt utmanad av det jag hörde. Alltså att Jesus ofta umgås med människor som han får kritik för. Men frågan är om vi gör det. De säger ju han kan inte vara med Zacchaeus och han är en syndare. Det är en människa som men dels är ja, men det är han lever fel och han driver in skatter, så det är mycket i det på något sätt som man tar avstånd från de troende. Det intressanta är att Jesus ju inte alls tar avstånd från honom. Utan han säger precis tvärtom, nej men jag ska hem till dig. Vi ser det gång på gång, alltså andra gången det prostituerade han är hemma hos. Eller sitter och pratar, vi har kvinnan vid Sykars brunn som har haft många män och nu bor med en man som inte är hennes man. Och män och kvinnor pratar inte, men de sitter där. Alltså det är, Jesus möter och verkligen umgås och lever med på något sätt samhällets avskum. Så att reaktionen han får är ju, ja men de muttrade, tycker jag det är en underbar formulering här, de muttrade förargat. De är inte jättearga, men de är ändå ganska arga, muttrar lite så här förargat. Han har tagit in hos en syndare. Här blir ju också utmaning till oss. Alltså hur gör vi i det här? Vi tänker om vi vill på något sätt föra människor till Jesus. Alltså det betyder ju också att vägen dit. Men det är ju, om det är först i mötet med Jesus som förvandlingen kommer, så betyder det att människor inte förvandlas på vägen fram dit. Alltså hur ska vi tänka där? På engelska så har man tre ord som man pratar om ibland med runt det här. Man pratar om belong, alltså att få tillhöra. Man pratar om believe, alltså tro. Och så pratar man om behave, alltså att uppföra sig. Det blir inte så bra på svenska, men på engelska blir det bra med de här tre bena. Och alltså att, ofta så tänker vi som församlingar att först behöver du uppföra dig. Det kan vara... ja, men när du kommer in i kyrkan så får du inte ha på dig keps, säger man till tonårspojkarna. Eller du ska vara nykter om du ska vara här. Alltså vi har en hel del på något sätt. Det här är saker du förväntas vara. Eller om ni sitter tysta och lugna och tyst och snälla och så vidare. Hade någon av er ställt er upp och avbrutit mig ibland och sagt, nej men så där är det inte, och hur tänker du nu? Så är det frågan om han hade fått vara kvar. För att vi har lite så här, ja, så här ska det se ut. Så här ska man uppföra sig för att få vara hos oss. Nästa grej blir då att, ja, men när du uppför dig och är hos oss, och sen får du komma till tro, och då får du vara med. Då tillhör du oss. Så tror jag det är på många håll. Och att vi har det lite till mans, så att säga. Ett annat sätt att tänka som jag blev väldigt utmanad av och på något sätt som längtar efter är att det första får vara, ja men du får vara med. Kom och vara med. Belong. Sen att andra punkten är att, ja men i gemenskapen, i allting får du möta Jesus. Det är där tron kommer. Believe. Som en konsekvens av tron och att den heliga ande på något sätt gör dig mer Kristuslik, då kommer behave, uppförandet. Det är då jag på något sätt lägger, det är då saker och ting formas i mitt liv till Kristus likhet. Och jag har tyvärr har jag en berättelse här. Det är från min mormor. Min morfar dog för jättelänge sedan och min mormor bodde i ett hus i Allingsås innan hon dog. Och då hyrde ut sin nedervåning till en man. Han var kanske i 35-årsåldern. Muslim, men ni vet, alltså mer kulturellt muslim än troende muslim. Så att han hade en muslims bakgrund. Och de pratade en del med mormor, den här muslimska mannen. Och mormor förklarade. För han var väldigt, han hade gjort upp med Allah och kraven för att få komma till Allah. Kraven för att få vara med. Och mormor sa att, ja men... Jesus har på något sätt gjort allting. Så att du behöver inte på något sätt, du kan vara den du är. Du behöver inte prestera för att komma till Jesus. Utan han välkomnar dem med öppna armar. Och det gick så långt att den här mannen, en sådär, ni vet, tisdag eftermiddag, går in i stan i Allingsås. Och en kyrka är öppen. Det är ingen arbete och inget verksamhet. Utan det var mer att man kanske kunde gå in och tända ett ljus eller så. Och sen var det någon som hade öppet ja, men någon som såg till att ingen gick in och stal pengar. Eller, ja, ni förstår, det var en kvinna där. Och den här mannen går in och sätter sig längst bak i kyrkan. Första gången han är i en kyrka. Och då kommer kvinnan fram och säger att om du ska vara här så måste du ta av dig kepsen. Och för honom var det ju, det var inte bara en keps, utan för honom var det, här kommer jag till den kristne guden som inte kräver att jag presterar massor med saker för att få vara här, utan jag får vara den jag är. Och sen sa det att jag har förstått att jag får komma precis som jag är. Men kvinnan säger, ja det får du, men du måste ta av dig mössan. Och för honom, och så sa hon, annars får du gå ut. Och för honom var det en jättestor sak att får inte jag vara här med den jag är. Vilket gjorde att han gick ut. Och jag vet inte om han har gått i någon kyrka efter det, tyvärr. Alltså det är ju en fruktansvärd historia. Men på något sätt, där säger det någonting. Och jag har missförstått mig rätt. Jag vet inte om att vi ska sitta alla med mössa i kyrkan. För en del av oss är det jättefrämmande. Men frågan är, vad är på något sätt, var börjar lärjungagörandet och på något sätt helgelsen? Och var någonstans är det att vi får komma och möta Jesus utifrån där vi är i livet just nu? Och där kan jag bli väldigt utmanad till oss som församlingar, som kyrkor. Alltså, hur gör vi? När är det okej? Okay? Vad är det som är, vad är det på något sätt? Ni förstår. Alltså, var någonstans, vilket uppträdande krävs för att få vara en gudstjänst? Och jag säger inte att det är jätteenkelt. I den kyrka jag är med i finns Uppsala stadsmission på veckorna. Så att vi har en del människor som är hemlösa och narkomaner och alkoholister som kommer ibland på våra gudstjänster. Och det är ju fantastiskt. Däremot är det lite svårt när man blir avbruten mitt i prediken av en berusad man som vill dra en liten egen historia kopplat till någonting jag har sagt. Alltså jag har varit med om det och jag vet inte, jag kan inte riktigt säga hur man ska göra. För att det är klart att någonstans kan man inte bara typ ha en dialog med en berusad man som en gång ville berätta om Kim Källström och en häst mitt i min predikan. Alltså det är inte så enkelt, hur gör man? Och andra sidan blir jag väldigt utmanad av att inte slänga ut han för att han är berusad. Alltså på något sätt, ska du bli av med spriten före eller efter du möter Jesus? Det är ju lätt att vi tänker, ja men blir du nykter, sen får du komma till Jesus och då får du vara med. Men det kanske är så att först får du komma och vara med. Och sen får du möta Jesus och sen kommer det där med spriten lösa sig. Men det ställer också krav på mig och på oss. Alltså hur skapar vi miljön, kulturen där man får komma? Jag vet en församling i USA som har satt upp som banderoll över sin kyrka. Inga perfekta människor är välkomna. För att på något sätt signalera det här att ja, här har vi alla saker som vi brottas med och som alltså vi alla på något sätt syndar i det. Och att det har på något sätt skapat för dem då en väldigt kultur där man får komma. Och här kan jag bli på något sätt, utmaningen blir egentligen då, hur gör vi, hur mycket är jag villig att tumma på hur jag tycker det ska vara mot att en annan människa ska få komma och möta Jesus. Det är väl det som egentligen på något sätt är knäckfrågan i det. Och också det här, ja men mumlandet för rajandet, alltså att han har tagit sig in hos en syndare. Alltså när Jesus så tydligt är i en kultur som inte, men det är inte självklart en god kultur. Men där också på något sätt, även där behövs Jesus. Jag kan tänka också i vårt samhälle, alltså var någonstans behöver vi som kristna vara? Alltså vilka är det som vi behöver komma till? Jag har funderat någon gång på det, alltså vilka i vårt samhälle är det som ingen vill vara med? Jesus umgicks en del då med tullare och prostituerade. Och det är klart att det är ju kanske inte, ja, skattemyndigheter är ingen dålig arbetsgivare, så att det är väl inget problem att jobba där. Och prostituerade vet jag inte heller om det är de mest utsatta. Man är utsatt, men det är inte så att man är socialt utsatt. Det är ingen som kommer ringa och skälla på det att du fika med en prostituerad. För mig blir det mer utmanande att se idag till exempel. Ja, om jag skulle i Uppsala börja umgås med människor som är dömda för sexbrott. Eller sexbrott mot barn. Där ser jag en grupp som ingen vill veta av. Där ser jag en grupp som ingen överhuvudtaget vill vara med. Där tror jag att det är en grupp som jag skulle kunna få kritik om jag umgicks med. Eller Sverigedemokrater. Också en grupp som jag tror ingen få vill förknippas med. Och få vill på något sätt umgås med. Men här är en tydlig grupp. Men också på något sätt, hur kan jag komma med Jesus dit? Jag har utmanat, ni vet, Göran Lindberg som var länspolismästare var han väl i Uppsala. Han sitter ju någonstans utanför Uppsala. För mig har det blivit en väldig utmaning. Ja, men hur hela friden kom att möta honom och berätta om Jesus. Där har vi ju samhällets bottenskrap. Ja, på något sätt, där kan jag bli väldigt utmanad i texten med Zacchaeus. Alltså vilka är bottenskrapet i vår tid? Vilka är det? Och på något sätt, frågan då är med Jesus, har jag en kallelse in i samhällets bottenskrap? Om man ska sammanfatta lite av det här så är det 8 punkter som jag har lyft fram. Den första handlade om på något sätt de nyfikna människorna. Zacchaeus som nyfiken och attityden på något sätt följ med och se som ofta finns med i evangelien. Alltså att människor drar med. Jag berättar om Albert McMakin som drog med Billy Graham. Den andra punkten handlade om det här spontana. Det här bara att, ja men här möter jag en människa som är nyfiken. Ja men då går jag hem till dig. Och hur det kan få vara en del i vårt liv med hjälp av den helige ande. Den helige ande som leder oss där men också får på något sätt visa. Hur ska jag visa på dig Jesus i det här? Den tredje punkten handlar om det vardagliga med maten. Att bara få sitta ner tillsammans. Den fjärde punkten handlar om att vara på bortaplan, att det inte är kom till oss, utan på något sätt, hur kan jag vara hos dig? Hur kan jag vara där du är? Den femte punkten var precis tvärtom, men hur när människor kommer till oss, hur skapar vi en välkomna attityd? Hur skapar vi en atmosfär av vad roligt att du är här? Den sjätte biten handlade ju om Zacchaeus som var kort. Alltså hur skapar vi en bit där alla människor får vara med? Alltså där det inte behövs. Att vi inte stöper människor i samma form. Men också att vi får se mångfalden som någonting som Gud har kallat oss till. Och där vi också får se Gud i mångfalden. Det sjunde handlar om på något sätt att föra människor till Jesus. Och där möter de behovet av omvändelse. Och den åttonde biten handlar om det här. Ja, men hur syndiga tillåter vi människor att vara? På något sätt, hur icke-färdig får man vara och ändå vara med? Och på något sätt om den processen som den helige ande gör. Sen tänker jag bara som avslutning att det är intressant det här. När Zacchaeus möter Jesus så säger han. Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Alltså den andra biten, alltså har jag pressat pengar, alltså har jag gjort fel, har jag stulit någonting som vill jag åtgärda det rejält, fyrdubbelt. Den kan vi förstå på något sätt, det är en syndamedvetenhet och han vänder sig bort från det han har gjort fel. Den andra biten, de fattiga, är inte självklart att han har gjort fel mot. Men det som händer där är en väldigt tydligt, ja men nu kommer Jesu attityd, Jesu kärlek mot andra människor in i mitt liv i mötet med dem. Och det får rätt radikala konsekvenser. Han säger att hälften ger jag till de fattiga. Det var ju ingenting att jag betalade tillbaka, utan det var, men det här är naturliga. Jag pratade med en av er på här i pausen. Jag berättade bara om en församling jag har varit i förra veckan. I västra London, en församling som har jättefattigt. Det är en av de fattigaste delarna av London. Väldigt segregerat. Jag berättade i den närmsta närmsta skolan talas det 92 olika modersmål bland barnen. Ja, så att det är jätteutmanande områden. Men som han sa, att när vi här, när vi pratar om givande hos oss, så säger vi så här att tionde, det var i det gamla testamentet. Det är ingenting som finns i Nya testamentet. I Nya testamentet pratar Jesus: älska din nästa som dig själv. Och så sa han, ja, vi säger det lite på halvt på skämt, men halvt på allvar. Att ge hälften åt din nästa och håll hälften själv. Och det här är ju ingen på något sätt lag, men på något sätt attityden av att mötet med Jesus, kärleken som jag möter Jesus, får radikala konsekvenser. Det är det vi ser hos Zacchaeus. Det är ju enorma beslut han tar så på stående fot. Men det vi inser ju också på något sätt hur radikalt mötet med Jesus är i hans liv. Och det, där kan jag bli utmanad för oss. Alltså på något sätt, hur tillåter vi människor att verkligen få radikala möten med Jesus? Och också på något sätt, hur tillåter vi oss att det får tydliga konsekvenser i våra liv? Inte så, nu har du blivit kristen så att nu är det här som gäller. Men mer, hur kan på något sätt, hur kan Jesus kärlek överflöda i mitt liv? Alltså att det är mer den kulturen som får råda. Och där kan jag bli utmanad i Zacchaeus. Alltså vad är det på något sätt, det blir så radikalt det mötet med Jesus att allting bara ställs på ända. Och det är ju någonting jag tror också blir en utmaning för oss. Alltså hur tar vi med oss det och hur kan vi odla det i våra respektive sammanhang? Att mötet med Jesus blir så fullständigt radikalt och att det blir upp och nervänt i våra liv som det blir för Zacchaeus. Min tanke nu är att om en halvtimme är det mat. Och man kanske behöver en liten bensträckare innan. Men jag skulle vilja utmana er och uppmuntra er att ni sätter er där ni sitter nu. I grupper om några stycken. Kanske 3, 4, 5. Och pratar om konkret. Alltså hur kan detta på något sätt utifrån vad jag har delat och vad ni ser i texten och vad ni tänker i det som har kommit på något sätt. Hur kan vi som gemenskaper ännu mer få utmanas i de här attityderna. Alltså både på något sätt i det vardagliga. Både i att bjuda in nyfikenheten. I att göra det på bortaplan och dra, hur gör vi det när människor kommer till oss? Hur skapar vi kulturer där människor känner sig hemma och på något sätt får vara som de är innan de möter Jesus? Alltså jag tror att det blir, ja, att det är nyttigt för oss att bara få sitta ner och fundera. Och också det här, en del som vi har gjort här, som vi inte har pratat om, är ju på något sätt, hur blir bibelordet levande och verksamt hemma hos oss idag? Alltså att det inte blir på en förnuftsmässig nivå där vi har förstått mer, utan att det får bli en praktisk bit i vår vardag. Jag hoppas att detta har blivit någonting som kan få bli praktiskt, eller att era samtal får bli praktiskt. För där tror jag att det finns en risk, som jag i alla fall ser i mitt liv, att när jag läser Bibeln och vi läser Bibeln, att det blir mer här, alltså att det blir förnuftsmässigt. Det rinner aldrig ut och hamnar ut i mina handlingar, utan blir bara mer och mer kunskap. Och det tror jag också är en viktig bit av med oss. Hur gör vi så att vår bibelläsning och bibelläsning tillsammans, vårt bibelstudio, blir något praktiskt i vårt missionsuppdrag och inte enbart någonting i vår teori? Jag ber tillsammans för oss. Och sen så kanske Bertil säger någonting innan ni får gå in och dela i era små grupper. Men vi ber ihop. Jesus, vi tackar dig för, ja, men den här stunden och det, något sätt, de få verserna när du möter Zacchaeus som på något sätt bara kommer in där och så försvinner han ut. Men där du har förvandlat hans liv totalt. Jesus, att du ska hjälpa oss i, ja, men att se hur kan vi få bli inspirerade och hjälpta i din attityd mot Zacchaeus. Och så vi får göra på något sätt, hur kan vi få bli gemenskaper där människor få möta dig, och hur kan vi också som individer få bli lärjungar som på något sätt får dra med nya människor till möte med dig, Jesus. Hjälp oss, Jesus, att se hur det här kan få bli verklighet också på hemmaplan i våra lokala sammanhang. Vi är också, Jesus, som en hjälp att när vi läser vår bibel och när vi samtalar, att det inte är teorier och det inte är på något sätt nya saker vi lär oss, utan att det får bli till verklighet och handling i vår tillvaro. Be Jesus konkret för oss när vi handlar på ICA, att vi får möta på nyfikna människor, eller på bussen, eller på arbetsplatsen, eller på lekplatsen, eller vad vi är. Att du sänder oss till Zacchaeus-typer som är nyfikna, och att du, helige ande, leder oss dit och också lägger orden i vår mun att få på något sätt få visa på dig där, Jesus. Jag ber också nu för de här samtalen vi ska ha i våra lite mindre grupper, att du kommer där och leder med din helige ande och inspirerar och talar till oss. Och också hjälper oss att se hur kan det här vara någonting för mig hemma. När det blir måndag morgon och det är vardag. Jesus, så lägger vi oss själva och allt i dina händer och tackar dig för att det är du som både har på något sätt tar initiativ till allt. Det är du som drar i människor, och också det är du som använder oss och leder oss. Så vi vill stå till ditt förfogande. Det är att du ska använda oss i det du vill. Det var allt detta, Jesus, i ditt eget namn. Amen.